Justin Trudeau anklagar Indien för inblandning i mordet på sikledaren och kanadensiske medborgaren Hardeep Singh Nijjar i British Columbia i juni. Kanada utvisar indisk diplomat medan Indien tillbakavisar anklagelserna. Nijjar förespråkade självständig stat för sikher i Punjab kallad Khalistan och är den tredje framstående sikhen som avlidit oväntat de senaste månaderna. En ganska spännande konflikt har utbrutit mellan Kanada och Indien. Det är kanske inte de första två länderna man tänker på som potentiella fiender, men de har lyckats piska upp en rejäl konfrontation. Jag såg ett klipp igår från indisk TV där indiska upprörda kommentatorer satt och hetsade i TV-rutan och sa att Indien måste använda sina kärnvapen mot Kanada. Ja, och då sitter man ju där och liksom nickar och myser och känner att vi kanske trots allt lever i den bästa av alla tänkbara tidslinjer. Tänk dig Boris, indiska kärnvapen nu som flyger över jorden och lägger sig som en matta över Kanada. Ja. Konflikten kretsar då kring den senaste liksom, den utlösande faktorn i konflikten, kretsar kring Hardeep Singh Nijjar som var en sikhisk politisk aktivist som sköts ihjäl i Kanada för några månader sedan. Och han var ledande person inom den sikhiska självständighetsrörelsen som vill skapa en sikhisk nation som då ska, om inte brytas ut ur Indien, så åtminstone. Det är lite komplicerat egentligen vad det här är för någonting då. Det kallas för Khalistan, det här projektet. Och den del av Indien som vi pratar om är alltså Punjab i norra Indien där sikherna är en dominerande folkgrupp. Gränserna för delstaten Punjab är delvis dragna för att ge sikherna ett eget territorium. Sen bor sikher på andra sidan gränsen också i Pakistan, vilket gör det ännu mer komplicerat. Men det finns många olika versioner av den här idén. Det finns folk som menar på att Khalistan ska brytas ut och bli en helt självständig stat utanför den indiska statsbildningen. Men det är, så vitt jag förstår, en rätt ovanlig uppfattning. Så den mer normala idén, versionen av den här idén, det är att man kämpar för att Punjab ska få större självständighet inom ramen för den existerande indiska statsbildningen. Att man ska få större möjlighet att ha en religiöst särpräglad nation inom det indiska multinationella paraplyet. Indien är en federation, det finns stora etniska skillnader inom Indien och så vidare. Och sikherna känner att de vill ha större del av, alltså mer en sån självständig etnisk roll inom Indien. Det är viktigt att nämna, därför att en faktor för att man måste förstå det här, det är att sikher är inte en, det är inte ett främmande folkslag i Indien. De är en integrerad del av Indien. Det finns ingen i Indien som säger så här, ha ut med sikherna, de är inte som vi, de är inte hinduer. Utan alla de, på båda sidorna ser man sig själv som en del av den stora indiska familjen. Och det normala bland sikher, även bland sikhiska liksom Khalistanier och så vidare, är att man är sikhisk patriot, men man är också indisk patriot. Så det är mer komplicerat än att det är en självständighetsrörelse som vi tänker på i vanliga fall. Men det finns också den komplikationen med Pakistan, just därför att delar av de här historiskt sikhiska områdena ligger på andra sidan gränsen i Pakistan och i Lahore, som är ett av de stora sikhiska centren precis på andra sidan gränsen i Punjab. Och här blir det såklart väldigt känsligt, därför att Khalistanrörelsen är eventuellt, det säger man från indiskt håll, att det är delvis ett verktyg som Pakistan använder för att instabilisera Indien. Och men det vore konstigt om inte Pakistan hade använt sig av den här möjligheten, den här rörelsen finns. Så det här är en väldigt gammal källa till konflikter. Det har funnits liksom väpnade uppror från sikhisk sida, hård repression från indiskt håll, många spektakulära urladdningar. Det mest kända exemplet, det är, måste man rimligen säga, att Indira Gandhi, som var Indiens premiärminister på, jag vet inte exakt när, 60, 70, 80-talet länge, var premiärminister väldigt länge, hon mördades av sina livvakter. Två av sina livvakter som var sikher. Och de dödade henne som hämnd för att indiska staten hade gått in med vapen på ett väldigt våldsamt sätt i sikernas heligaste tempel i Amritsar. Det gjorde de därför att en ökänd sikhisk aktivist, han hette Jarnail Singh Bindravale, och hans anhang, de hade förskansat sig i det här templet för att få skydd, för att de ansåg sig vara förföljda av indiska staten, de betraktades som terrorister och så vidare. Så konflikten pågick redan då, men när Indira Gandhi, när de först tog sig in i det här heliga templet i Amritsar och sen så mördade de Indira Gandhi, det som hände sen var att det utlöstes pogromer där alltså hinduer gick man ur huset och slog ihjäl tusentals sikher. Man vet inte hur många som dog, men tusentals i alla fall, kanske tiotusentals sikher strök med. Och det i sin tur ledde till en enorm radikalisering av sikherna. De blev mycket mer politiska och militanta och de här Khalistan-idéerna fick. Så att de här sidorna har liksom provocerat varandra och eskalerat konflikten i omgångar. Kulmen var väl just på mitten av 80-talet när Indira Gandhi mördades och det var terrorism, det var flygplan som sprängdes, bland annat ett över Kanada, vilket delvis har att göra med det som händer nu då. Men det är också givetvis en gammal historia som går tillbaka till åtminstone till 1800-talet. Jag försöker säga bara att det är en väldigt gammal spiral som det ofta är av liksom konflikt, våld, misstänksamhet och så. Det som har hänt nu i dagarna i Kanada, det när då den här Hardeep Singh Nijjar dödades och Justin Trudeau gick ut och det som liksom startade hela liksom den stora dispyten. För Justin Trudeau gick ut och sa att det var agenter för den indiska staten som dödade honom. Och under texten är förstås då att de har gått långt över gränsen, det är inte acceptabelt. Man får inte, liksom, en stat får inte gå in och döda människor på en annan stats territorium. Men det är inte... Det är inte en enormt långsökt tanke eftersom Hardeep Singh Nijjar betraktades som en terroristledare från den indiska sidan. Och Indien var ju inte så glada över att från deras perspektiv så var Kanada och Justin Trudeau härbärgerade den här terroristen. Vilket det finns en väldigt lång historia av i Kanada. Justin Trudeaus pappa, Pierre Trudeau, han hade precis samma sorts kontrovers med Indien. Han vägrade lämna ut liksom, khalistanska, sikhiska terrorister. Men dessutom finns en väldigt prekär politisk situation för Justin Trudeau. Därför att sikher i Kanada är en väldigt stor och väldigt viktig grupp. De utgör liksom, några procent av befolkningen, men de är väldigt snabbväxande och de är politiska. De är väldigt så här, socialt och politiskt medvetna. De finns i näringslivet, i politiken och så vidare. Och Trudeau specifikt, han är beroende för regeringsmakten av ett politiskt parti. Jag tror det heter Nya Demokratiska Partiet eller sånt där. Som leds av en sikh som heter Jagmeet Singh. Och han är en sån här uttalad Khalistan-förespråkare. Det kan vara så att Justin Trudeau kanske inte har så mycket val politiskt inhemskt annat än att stödja den här kontroversiella utbrytarrörelsen. Men som sagt, det är en gammal historia som det är nästan någonting som Justin Trudeau har ärvt från Pierre Trudeau. Och det var en väldigt, väldigt komplicerad situation. En krutdurk som har funnits i årtionden som nu har exploderat. Och det har blivit ganska allvarligt då med liksom Trudeau gick ut med anklagelsen och många som tyckte det var väldigt omdömeslöst och odiplomatiskt att ställa sig i parlamentet och slunga ut en anklagelse mot Indien. Och sen har det liksom brakat ihop med diverse handelsavtalsförhandlingar som de hade på gång som blev inställda. Diplomater har utvisats på båda sidor så där fram och tillbaka som det är. Indien ställde in visum, de avbröt visumprocessning för kanadensare. Så kanadensare kan inte söka visum och resa till Indien, vilket såklart ställer till det jättemycket. Och de verkar inte riktigt ha liksom, det verkar fortfarande, så vitt jag kan se, vara en sorts eskalerande fas nu av Kanada och Indien. Ja, Boris, vad är dina tankar om den här konflikten och hur långt tror du kommer gå? Tror du att det här scenariot från indisk tv eventuellt skulle kunna bli verklighet?
Nej, det förstås inte alltså. Det är... jag tror det stillar sig ganska snart. Alltså som du säger, det är ju inget udda i dagens värld eller sedan länge att stora starka stater dödar och mördar oppositionsledare på främmande mark. Iran har gjort det länge, Irak har gjort det, Ryssland har gjort det. Kina verkar nöja sig med att kidnappa besvärliga personer. Och Jag håller på att säga, varför skulle inte Indien göra det? Och oftast, om det gäller Ryssland, så låter man oftast det där bero liksom. Sverige har ju åtminstone 3 fall av utländska staters, åtminstone 3 fall, alltså 2 irakiska och 1 iranskt. Iranska var ett styckmord på ett hotellrum, men det liksom hände inte så mycket med det. Ingen protesterade. De flesta västerländska stater betraktade som där ungefär får de sköta själva. Värre om de spionerar på oss. Tar de koll på varandra så är det deras sak. Och att Trudeau bryter det här mönstret beror nog inte bara på familjens gamla kärlekshistoria med sikherna, utan precis som du säger, det här han behöver sikhiskt stöd helt enkelt. Han måste hålla ihop lite grupper, de är en viktig grupp. Så därför måste han mullra helt enkelt. Och men det har ju kokat ett tag faktiskt. Det är inte bara det här mordet. Det har ju varit anklagelser, inte från Trudeau men från sikhiska ledare och en del gräv i kanadensisk press om hur indisk säkerhetstjänst infiltrerar sikerna i Kanada, vilket ju också är ganska troligt. Och det här var väl kanske lite för mycket med ett mord också.
Du gör en väldigt viktig poäng där, Boris, att alltså på ett sätt är det självklart att Indien agerar på det här sättet. Det vore nästan tjänstefel för dem om de inte liksom infiltrerade de här rörelserna i andra länder. För att givetvis så är det så att radikala oppositionella element, de positionerar sig i andra länder. De hittar en säker hamn någon annanstans, men Indien kan inte låta dem göra det, bara realistiskt utifrån deras premisser. Och ibland när det går för långt så kanske man också måste permanent sätta stopp för en viss sån här fientlig resurs. Men det finns ju också, en annan, från indiskt håll så hör man, som jag förstår det, så är det väl etablerat att Hardeep Singh Nijjar hade åtminstone nära kontakter med kanadensisk säkerhetstjänst. Och att han eventuellt var någon typ av agent, någon typ av resurs som den kanadensiska liksom underrättelsevärlden, kanadensiska djupa staten använder sig av för att göra saker. Så att eventuellt så finns det någonting djupare här. En sak är om indisk säkerhetstjänst opererar i alla delar av världen för att hantera sina interna säkerhetsproblem. Det är lite märkligare om kanadensisk säkerhetstjänst agerar i en sån här, som ändå är som en intern indisk konflikt mellan olika grupper i Indien, för att Kanadas politiska ledning har allierat sig med en viss liksom religiös minoritet i Indien.
Ja, men där finns det ju det här gamla beslutet. Det är rätt märkliga, tycker jag, beslutet som, när de stod på lite bättre fot med varandra, Kanada och Indien, så beslutade man 2018 om gemensamma insatser för att bekämpa terrorism och våldsam extremism och utbyta uppgifter, men också placera personal från ömse lands säkerhetstjänst i det andra landet. Vilket på öppet alltså. Här skickar vi 5 kanadensiska agenter och så tar vi emot 5 indiska från er. Hej och hå. Alltså man vet ju inte vad den där kanadensiska säkerhetstjänstpersonalen ägnade sig åt. Alltså det är ett udda beslut, så det kan ha gått överstyr.
De har blivit utkastade nu också. Den kanadensiska säkerhetsspionkillen i New Delhi har blivit hemskickad och så vidare. Så att det är slut på det utbytet, om jag har förstått saken rätt.
Ja.
Jag tycker i alla fall det är en spännande situation av flera olika skäl, men Justin Trudeau, vilken galen och omdömeslös och farlig person. Det här, man har ju tappat räkningen för länge sedan på alla sådana här skruvade grejer som han har gjort. Han är verkligen speciell, även med västerländska mått mätt, så är han nästan som ett unikum. Han är exceptionellt galen och vårdslös.
Ja, men alltså, han vet ju inte vad han säger helt enkelt. Det är så jäkla uppenbart alltså. Jag har ju börjat följa honom på Twitter. Det är, jag håller på att säga att det är en ren fröjd, men det är nästan bättre än att följa Göran Greider alltså. För att, ja, det är lite roligt.